Radiosporten dokumentär.
Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
Miranda,
av Escobar.
Ett självmål med ofattbar konsekvens.
12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
Det var inte bara André som blev hotad, vi blev allihopa.
På en parkeringsplats utanför en restaurang i miljonstaden Medellin skjuts Andrés Escobar. 10 dagar efter att han gjort självmål mot USA i fotbolls-VM.
It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. 27-year-old Andrés Escobar got into his car. He was surrounded and shot 12 times and killed.
Det är samma dag som åttondelsfinalerna i VM inleds. Men det favorittippade colombianska laget är utslaget redan efter gruppspelet.
Escobar utsågs till syndabock. Ett självmål hade kostat ett människoliv.
1994 är Colombia världens farligaste land sett till antalet mord. Landet är plågat av knarkkartellernas våldsamheter.
Den som sköt en polis och kunde visa upp en polisbricka till honom fick betalt för det.
Det här är Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar. Ett program av Martin Marlo.
Inför fotbolls-VM 1994 nämns Colombia som en av guldfavoriterna. På sina sista 26 matcher inför turneringen har Colombia bara förlorat en. I den avslutande kvalmatchen vinner Colombia borta mot Argentina med 5-0.
Colombia 5, Argentina 0. Colombia 5, Argentina 0.
Den här matchen är ju någonting som i Colombia har blivit, alltså än idag så pratar man om den.
Oscar Lindgren Ortiz, frilansjournalist med rötterna i Colombia.
Det har blivit en del i självbilden att så här, vi är ett land som kan åka och slå Argentina med 5-0 borta. Så det är ingenting som är omöjligt.
Kvällen i Buenos Aires när Colombia säkrar VM-biljetten avslutas med något unikt.
När de gick av planen efter 5-0-segern fick de ju faktiskt en stående ovation också av publiken i Monumental, inklusive Maradona. Och det är nog någonting som varken har hänt varken förr eller senare i Argentina i alla fall, att de har applåderat ett lag med en stående ovation som Colombia fick den kvällen.
Colombia 5, para la historia del mundo. Qué partidazo, qué victoria. Celébralo, Colombia.
Bland annat Pelé gick ut och sa att Colombia är favorit till att vinna VM. Colombia åkte dit helt enkelt som enormt stora favoriter. Tillsammans med typ då Brasilien, Italien och Tyskland om att kunna vinna hela turneringen.
Det är andra raka världsmästerskapet som Colombia kvalar in till efter att dessförinnan inte lyckats kvala in på 28 år. I laget finns profiler som Carlos Valderrama med det stora gula lockiga håret och anfallaren Faustino Asprilla. Men målvaktsprofilen René Higuita finns inte med till VM 94. Den ofta offensivt agerande Higuita, som gått till historien kanske främst för sin spektakulära skorpionräddning borta mot England, har inför VM 94 precis avtjänat ett 7 månader långt fängelsestraff. Som Oscar Lindgren Ortiz menar delvis var politiskt motiverat.
Higuita hade medlat i en kidnappningshistoria och han hade varit på den goda sidan, det vill säga han hade hjälpt den här familjen då som hade fått sitt barn, sin dotter kidnappad, att via sina kontakter fråga runt, höra runt lite för, och sen så hade han då fått tag på dem och så hade han sagt så här, men de är beredda att betala, jag hjälper till här, och medlat och lämnat över pengarna och fått tillbaka den här flickan. Det Higuita gjorde var ju, alltså det var ju ärofullt, det var ju hedervärt att hjälpa till. Men den colombianska lagen säger att du får inte agera mellanhand i en kidnappning. Att då anses du på något sätt vara en del av, utan det är bara rättsapparaten som får göra det.
René Higuita har också kopplingar till en av narkotikahandelns mest ökända personer. Kanske är det därför polisen vill sätta dit honom, menar Oscar Lindgren Ortiz. Kartellledaren Pablo Escobar är under 80- och början av 90-talet en av Colombias mäktigaste personer. Som ledare för Medellin-kartellen gör han sig en förmögenhet på droghandel. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar.
Pablo Escobar var ju den stora knarkkungen under det här 80- och 90-talen. Han revolutionerade ju narkotikahandeln. Alltså, han började hitta på nya sätt att exportera kokain. Han blev också lite av en lokal hjälte i sin hemstad Medellin. Han blev ju en av världens rikaste människor i slutet av 80-talet. Han strösslade pengar omkring sig, levde i väldigt lyx, hade en privat djurpark. Han hade gårdar, han hade egna flygplan, landningsbanor, bilar. Han blev sinnebilden för korruption.
Han var en brutal yrkesmördare med gäng av yrkesmördare till sitt förfogande. Men han var också Robin Hood.
Lars Palmgren, Sveriges Radios tidigare Latinamerika-korrespondent, berättar om det colombianska folkets kluvna bild av kartelledaren Pablo Escobar.
I vissa kvarter i Medellin så upplevs han som en Robin Hood, som en räddare. Han sponsrade lokala fotbollslag, han sponsrade hemmafruar till olika typer av kurser och han byggde till och med bostäder. Han hade byggt upp ett socialt stöd bland människor som inte alls hade med droger att göra utan vanliga, enkla, fattiga människor för vilka han var då en slags Robin Hood, alltså någon som kom och hjälpte till i deras misär. Han var alltså en mycket komplex figur.
La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos.
1989 rankade den amerikanska affärstidningen Forbes Pablo Escobar som världens sjunde rikaste person. Pablo Escobar är inte släkt med fotbollsspelaren Andrés Escobar. Men knarkkartellernas pengar blir under den här tiden i allra högsta grad en del av den colombianska fotbollen. Lotten Collin igen.
Pablo Escobar och de andra kartellerna, framförallt då hans främsta konkurrenter i Cali-kartellen, de fick ju med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen. Använde ju fotbollen för att tvätta pengar, framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för, så man köpte klubbar. Helt liksom öppet får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
Don Pablo Escobar.
Lassade in pengar i det, köpte enskilda spelare, köpte domare, så att säga, ordnade matchfixning, höll på med vadslagning. Det var en väldigt stor grej som narkotikakartellerna sysslade med. Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
Det stora pengaflödet gör att lönerna i den colombianska fotbollsligan höjs kraftigt. 18 av de 22 spelarna i Colombias VM-trupp 1994 spelar i den inhemska ligan. Och de colombianska klubblagen når under en period stora framgångar i Copa Libertadores, sydamerikanska motsvarigheten till Champions League. Det berättar Oscar Lindgren Ortiz.
Colombianska lag har aldrig stått sig särskilt bra internationellt sett. Men under den här perioden då från 85 till 96, de kommande 10 åren, så spelar América de Cali och Nacional, de spelar 4-5 finaler. Vilket inte har hänt varken förr eller senare. Så att det var ju tydligt att det här var pengar som stärkte lagen, klubbarna, och tog dem också ut på Libertadores scenen, att de då kunde matcha sig och mäta sig mot de brasilianska och framförallt argentinska lagen var på den här tiden.
Colombia la Copa Libertadores, tira, tira, gol, gol, gol. Colombia campeón de América, Colombia campeón de América, Nacional campeón de América, Colombia campeón de América, Colombia campeón de América.
Journalisten och fotografen Stellan Danielsson besökte Medellin flera gånger när stadens stora lag Atlético Nacional var som mest framgångsrikt.
Nästan hela landslaget bestod av spelare från Nacional. Och deras tränare Maturana var ju också landslagstränare. Först när jag kommer fram på kvällen till Medellin, jag tar en buss till hotellet. Och så lägger jag fram alla grejerna på rummet. Så ska jag gå ut och äta. Så stoppar de mig i lobbyn till hotellet. Så vad ska du hända? Jag ska ut och äta. Det får du inte, sa de. Vad vill du ha för mat? Vi går och köper åt det. Man fick alltså inte gå ut på kvällen. Det var så farligt.
I den lokala tidningen ser Stellan Danielsson en artikel med rubriken 43 nya mord i Medellin. Han tänker att det är en samlad statistik från det senaste halvåret, men när han läser artikeln ser han att de 43 morden skett bara under det senaste dygnet. Och våldet syns öppet på gatan.
Jag skulle åka till en park i Medellin som heter Paisa. Det är ungefär som Slottsskogen eller Skansen i Stockholm eller Slottsskogen i Göteborg med lite typiska byggnader. Och på vägen dit kom jag ihåg att jag såg en man. Man stod med utsträckta armar upp mot väggen och en annan stod framför honom och håller honom runt halsen med en kniv i handen. Och detta är så på söndag förmiddag.
This is the most violent of cities. There's a killing every 3 hours. Some committed by local motorcycle gangs who murder for as little as $100.
Men trots den våldsamma inramningen i Medellin så välkomnas Stellan Danielsson med öppna armar av spelarna och ledarna i Atlético Nacional.
De tränade på olika rancher och jag fick följa med. Alltså jag åkte i bil med ett spelare en gång och fick åka med Maturana, hans bil. Så alla var väldigt vänliga. Och man kan ju undra vad det var de odlade på de här rancherna. Jag såg ingen boskap, men det var säkert både boskap. Men om man odlade så kan man ju liksom fundera på vad det kunde ha varit. Men alla väldigt vänliga.
Lotten Collin igen.
Knarkkartellernas pengar och inflytande bidrog till professionaliseringen av fotbollen och det stora intresset för colombiansk fotboll som ökade under den här tiden. Och i förlängningen så finns det en del som hävdar att på grund av hela den här införseln av väldigt mycket pengar så är Colombia idag ett bättre fotbollsland än vad man var tidigare.
Men baksidan av knarkkartellernas inblandning i fotbollen är enorma. 1989 avbryts hela ligaspelet och inget mästarlag utses efter att en fotbollsdomare mördats i Medellin. Hot och våld utanför planen påverkar lagens prestationer kanske mer än spelet på plan. Frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz igen.
Man kan absolut gå så långt som att säga att stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot. Det är något som jag lyssnar på en colombiansk fotbollspodd varje dag som pratar om, ja, men om dagliga händelser. Men det här återkommer ju hela tiden och när supportrar ska prata om då vilka lag som har mest framgångar, då är det nästan två tideräkningar. Att i America de Calis historia så får man dra bort typ 5 ligaguld för att alla vet att det var 5 köpta ligaguld. Och alla säger också att så här, ja men... Nacional har en Libertadores-titel. De har 2 stycken nu, från vann 2016 också. Men att den första då från 89 borde man inte räkna bara. Så att det är, bland supportrar framförallt så har det blivit en sån här att det finns en medaljställning med och så finns det en medaljställning utan den här tiden.
Lika väl som det fanns domare som mördades och som vittnade om väldigt mycket hot och våld så förstår man ju mellan raderna att det fanns antagligen väldigt mycket domare som också tjänade stora pengar på att låta sig mutas och döma så som kartelledarna ville.
Beslutet att avbryta ligaspelet 1989 är en första tydlig markering från det colombianska fotbollsförbundet och från politiskt håll om att man inte tolererar knarkkartellernas metoder. Men det leder till nya vågor av våld.
En del politiker vågar försöka ta sig an de här kartellernas makt och gripa deras ledare och krympa deras inflytande på olika sätt. Och då blir det väldigt våldsamt.
Someone tried to kill Escobar with a car bomb recently. Local people say it was the United States Drug Enforcement Agency.
Mina vänner i Colombia som ju var barn tidiga tonåren på den här tiden mellan 80- och 90-talen. De minns ju bombhot i Bogotá, de minns att skolorna fick utrymmas. De minns att plötsligt så var det någon pappa eller mamma som anklagades för korruption och fick sitta i husarrest i flera månader eller till och med år. De minns liksom en barndom med ständig osäkerhet och där de också kände en väldig stigmatisering. Så fort de träffade människor från andra delar av världen eller kanske åkte utomlands om de fick möjlighet till det så fick de alltid höra, är du colombian? Är du narkotikahandlare?
The day's news is dominated by the struggle to win a war against the drug cartels in Colombia. On the one hand, more violence. On the other, a suggestion of negotiations.
Det var ju en period när Colombia verkligen var paria och kopplades ihop framförallt med narkotikahandeln och med Pablo Escobar och med kartellerna.
Och Pablo Escobar belönade dödligt våld mot polisen.
Han satte ju en reward på den som sköt en polis och kunde visa upp en polisbricka till honom fick ju betalt för det. Så att även om fotbollsförbundet gjorde sitt bästa för att försöka sätta ner foten och visa att det här inte var acceptabelt så gick ju samhällsutvecklingen åt det helt andra hållet.
Knarkkungen Pablo Escobars intresse för fotboll tycks ha varit genuint och han hade en nära relation till de colombianska landslagsstjärnorna. Sveriges Radios tidigare Latinamerika-korrespondent Lars Palmgren berättar att det ofta hände att landslagsstjärnorna flögs in till Pablo Escobars gård för att medverka i privata matcher.
De brukar organisera egna turneringar på Pablo Escobars gård Napoles. Och då flög de in stjärnspelare från deras respektive lag för att organisera då matcher mellan dem. De organiserade sina egna fotbollsturneringar med de riktiga stjärnorna.
Bara några tiotal sekunder stod helikoptern på den överenskomna hemliga mötesplatsen. Mer behövde inte den 41-årige Pablo Escobar och hans kumpan i den beryktade Medellin-kartellen för att hoppa ombord.
1991 överlämnar sig Pablo Escobar till de colombianska myndigheterna efter att ha fått löfte om att han inte ska utlämnas till USA. Och dessutom med löftet om att han ska få avtjäna sitt straff i lyxfängelset La Catedral, katedralen.
In Colombia, one of the world's most powerful and violent drug traffickers has spent his first full day in jail, and a very comfortable jail. It might be good for Colombia, but many U.S. officials are not pleased.
Reaktionerna i Washington på händelserna i Colombia har varit negativa. Bush-regeringen skulle hellre se Escobar utlämnad till USA än i lyxfängelse på några år i Colombia.
Till La Catedral fortsätter fotbollsstjärnorna att komma på besök. Bland annat målvakten René Higuita.
Han till exempel åkte flera gånger för att hälsa på Pablo Escobar i fängelset. Han var nära vän till Pablo Escobar. Han ska ha spelat fotboll där för att liksom lätta upp livet lite innanför murarna med alla de här kartellbossarna.
På en direkt fråga från den samlade presskåren säger René Higuita ja. Jag är vän till Pablo Escobar.
Que si yo era amigo de Pablo Escobar. Y yo le dije que sí.
Så när Pablo Escobar rymmer från fängelset i juli 1992 försöker polisen via René Higuita få information om vad han är.
De visste att Higuita hade connections, så försökte de ta in honom och sen så i fängelset och hota med långt fängelsestraff och så här, för att han då skulle. Och så sa de att men om du bara ger upp Pablo, liksom ge oss Pablo, så blir du fri. Han fick det här på sig för att polisen ville att han skulle leda dem till Pablo helt enkelt.
Under tiden René Higuita sitter fängslad så hittas han som just då är en av världens mest efterspanade personer.
Den colombianske narkotikahandlaren Pablo Escobar sköts igår ihjäl av säkerhetsstyrkor.
The king is dead. Pablo Escobar, the Colombian drug king who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police.
Han skjuts ihjäl i december 1993.
He was shot to death by members of an elite police squad that had been searching for him since he escaped from this prison outside Medellin a year and a half ago.
It was a careless telephone call to his wife and two children on his 44th birthday that betrayed his hiding place.
En avancerad avlyssningsteknik ligger bakom att säkerhetsstyrkorna hittar honom.
The authorities say they tracked him with electronic equipment programmed to recognize his voice on the telephone. Equipment supplied by the United States.
Samma dag som Pablo Escobar skjuts ihjäl är frilansjournalisten Stellan Danielsson återigen på plats i Medellin. Han ska göra ett reportage om Atlético Nacional och Andrés Escobar. Men han har ett problem.
Jag har ingen egen tv-kamera med mig, så hyr jag ju tv-kameror på de platserna dit jag kommer. Fanns inte att få tag i någonting. För hela världen var ju där och stora tv-bolag. Så det var inte en chans. Men jag har alltid en kassett med mig. Och det är ju då jag träffar Andrés Escobar på väg ut från stadion, på väg till träningen. Och då går det ett tv-bolag där och Andrés kommer och säger, kan inte jag stoppa in min kassett? Och så jag gjorde en snabb intervju med honom.
Para Colombia, donde hay grandes posibilidades de seguir mostrando ese fútbol que toda la gente conoce, el fútbol espectáculo.
Det är ett halvår kvar till fotbolls-VM 1994 och Andrés Escobar ser fram emot att få spela sitt andra VM. Han som går under smeknamnet El Caballero del Fútbol, fotbollens gentleman.
El fútbol bien jugado y esperamos hacer una buena presentación en Estados Unidos 94.
Andrés stod ut i gruppen, det gjorde han. Man såg att han var annorlunda. Mera bildad, det låter elakt, men mera lugn och sansade så här. Det är en spelare jag skulle ha i mitt lag, alltså som du kan lita på.
Andrés Escobar kom ju till det här mästerskapet som en stark pjäs inom gruppen, men en ganska skygg figur utanför. Alltså om vi pratar om de här stora stjärnorna då, som Asprilla, Valderrama, Higuita och så här, som ofta gjorde väsen av sig, som ofta syntes överallt och som även var ute och festade, och de syntes på alla möjliga ställen, så var ju Escobar en väldigt lugn, beläst kille. Han skulle gifta sig snart, han hade liksom inget övers för det här nattlivet eller att på något sätt vara med och fraternera med de här kartellen och så vidare. Så att han var på ett sätt en viss form av antites i hela det här kolumbianska laget, och hela det här egoboostade stjärn laget så var han en väldigt trygg och lugn figur som då var på väg till AC Milan, sägs det. Det har väl aldrig framgått om det var exakt så att affären var klar, men det var väldigt verkligen så att han hade ögonen på sig från de största klubbarna i Europa.
Han hade en speciell resning bland folk i allmänhet, tror jag. Han kom från en fin familj, han hade bra utbildning, han var mycket väluppfostrad och liksom hade en slags nästan lite aristokratisk framtoning i kontrast mot de flesta andra spelarna. Så han var lite speciell och han var en mycket respekterad spelare och beundrad, tveklöst.
Colombia kommer alltså till VM 1994 som en av favoriterna. Lars Palmgren minns att Colombia var laget man hejade på, även i grannlandet Chile.
Jag bodde i Chile då, men Chile hade inte lyckats kvalificera sig därför att under en skandalmatch på Maracanã-stadion i Rio de Janeiro hade Chiles landslagsmålvakt låtsas bli skadad av en projektil som hade kastats från läktarna, men så själva verkligen skurit sig själv och börjat blöda. Men syftet var att försöka få stopp på matchen för att Chile var på väg att förlora. Och det här blev en skandal som ledde till att Chile diskvalificerades från VM. Men det gjorde att chilenarna på något sätt adopterade Colombia som sitt hemmalag. Så Colombia hade enormt stort stöd i Chile. Och det kände jag också när jag var smärkad både i Chile, att Colombia var vårt lag på något sätt.
President Bill Clinton inviger fotbolls-VM 1994 på Soldier Field i Chicago.
The love of soccer is now a universal language that binds us all together. Good luck to you all and welcome to the United States. Thank you.
Förväntningarna stiger bland de colombianska fansen inför deras premiär mot Rumänien.
Fotbollsspelarna är nationella angelägenheter. De är inte bara fotbollsspelare. Det är inte som det här i Sverige där ibland kan skrockas heller över att säga oj, 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 det här med sport kan jag ju inte. Liksom. Den typen av kommentarer finns inte i Colombia för att alla vet vem Carlos Valderrama, Asprilla, Falcao, James Rodriguez, Higuita och så vidare är.
Hela landet bänkar sig framför tv-apparaterna. Politikerna ställer in möten i parlamentet. En VM-match i fotboll för det gulblå-röda landslaget är en nationell angelägenhet.
Allt som rör fotbollen internationellt, då kallas vi för Los Cafeteros. Kaffegänget, kaffelandet. På samma sätt som Australien har då The Soccer Rules till exempel, en blinkning till sina kängurus då. Så Colombia har då Los Cafeteros, colombianerna, när det är Mankas fotbolls-VM och landslagsfotboll, då sluter hela landet upp.
Vad ska egentligen kunna stoppa Colombia?
De vet att de är bättre än 1990. Men Rumänien är ju inget dåligt lag heller.
Här är läget för Raducho.
Radiosporten sänder inte Colombias öppningsmatch mot Rumänien. Men det gör Sveriges Television med referent Bosse Hansson.
Skjut någon gång då, Gosse. Ja, och i mål.
Rumänien tar ledningen.
De har ju egentligen bara haft det här anfallet och så ett par försök till anfall förut rumänerna. Medan hela tiden colombianerna har legat på och legat på. Rumänien leder med 1-0 efter en dryg kvart.
Och värre ska det bli för Colombia.
Och där ser de att målvakten är långt ute igen. Och det är Hadji igen som gör en sån där, vad ska vi kalla det, en skottlobb.
Hadji är bara halvvägs in på offensiv planhalva och någon meter från sidlinjen när han ser hur Colombias målvakt står långt ut i straffområdet och lobbar över honom upp i krysset.
Fantastiskt fint uppfattat och perfekt gjort. Det är sådana där lobbollar som alltid blir för långa, för höga eller går vid sidan av mål annars. Men inte när lille mästaren nummer 10, Hadji, lägger upp.
Favorit tippade Colombia i 2-0 underläge i VM-premiären.
Kors du milde.
Precis före paus reducerar Colombia genom Adolfo Valencia. men i den andra halvleken släcks hoppet om VM-poäng.
Gol de Rumania, la alegría en todo el banquillo.
Och definitivt fixar Rumäniens en trepoängare här.
Reaktionerna från den här första matchen mot Rumänien, det är väl chock.
Frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz igen.
Det här väldigt stjärnspäckade kolumbianska landslaget hade ju fått också en ganska behaglig grupp, ska vi säga. Det var ju Rumänien, USA och Schweiz. Så det var ju inga stora, tunga nationer. Och för ett lag som då har slagit Argentina med 5-0 så är det här en grupp som bara ska städas av.
Men förlusten mot Rumänien är bara början på problemen för Colombia. Nu utsätts laget för allvarliga hot.
Det som händer efter matchen mot Rumänien och inför USA då, det är att förbundskaptenen Maturana blir hotad på telefon direkt på spelarhotellet, där personer i andra änden helt enkelt säger att Gabriel Barrabás Gómez, som är en av de här sittande mittfälten i laget, inte ska spela mer i turneringen. Och om han gör det så kommer det få allvarliga konsekvenser.
Här 1994 så är det ju fortfarande så att majoriteten av spelarna i det colombianska landslaget spelar ju i Colombia. Har sin fotbollskarriär i Colombia. Ett Colombia som präglas av våld, hot och inte minst fått en fotbollsliga som helt domineras av narkotikakartellerna och deras pengar. Så att för dem är ju de här hoten väldigt reella.
Alla vet vad allvarliga konsekvenser betyder i det här skedet. Det innebär att Maturana kommer dö, det innebär att Gómez kommer dö, det innebär att det här våldskapitalet är så starkt och så utbrett och så stort att när någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända, om det är så att man inte gör som personen i andra änden säger.
Hoten om allvarliga konsekvenser kommer inte bara till förbundskapten Maturana, utan framförs också till varje spelare inne på respektive hotellrum.
På något sätt så lyckades den här organisationen då, alltså hacka typ tv-apparaterna på spelarhotellet, så att hoten kom även i synlig form på tv-apparaterna för spelarna.
Man kan tänka sig hur spelarna reagerar, komma liksom ledsna efter en förlustmatch och sen så sitta på tv och så se det här. Det måste ju vara fruktansvärt, verkligen.
Förbundskapten Francisco Maturana ser ingen annan utväg än att göra som utpressarna säger. Gabriel Barrabás Gómez petas ur laget till den andra matchen mot USA.
Det har ju också berättats efterhand att Maturana blev så tagen av det här att när han skulle meddela spelarna vad som hade hänt så började han gråta. Pressen och kraven och trycket blev för stora för honom, och han insåg väl där och då att han inte längre var Colombias förbundskapten, utan att det var andra krafter som styrde.
Colombia, yellow shirts and blue shorts and the red stockings get is underway then here in Pasadena and Los Angeles.
Inför den här andra matchen så vittnar ju colombiansk media som var på plats om att spelarna var oerhört nervösa. Att det var en väldigt nervös trupp och en väldigt nervöst landslag som gick ut på plan för att spela den här matchen.
The Colombian side one major shock, and that is that Maturana, the coach, has left out striker Adolfo Valencia, who headed their goal against Romania and was a constant threat in that game, and midfielder Gabriel Gomez is dropped to accommodate Hernan Gaviria in midfield.
De amerikanska referenterna tar ingen större notis om att Barrabás Gómez petas ur startelvan, utan tycker att det är mer anmärkningsvärt att målskytten från premiärmatchen, Adolfo Valencia, får inleda på bänken.
Nu står de mitt i VM, de har förlorat sin första VM-match, de vet att de har kniven mot strupen, bildligt talat, och nu får de det också då bokstavligt talat.
Colombia, of course, now desperate for success because they haven't got a single point.
Målvakten Oscar Córdoba, som fått kritik för de insläppta målen mot Rumänien i premiären, inleder skakigt också mot USA.
He looks far from assured. He looked awful in the first game. I don't know what he was coming out that far for.
Precis som hela det colombianska försvaret.
A sloppy defending by the Colombians.
Arenan är Rose Bowl i Pasadena. Samma arena som Sverige spelat premiärmatchen mot Kamerun och senare ska komma att spela både semifinal mot Brasilien och bronsmatch mot Bulgarien. För Colombia kommer Rose Bowl Pasadena för alltid att vara förknippat något helt annat.
Hawks får på kanten med sig Caligiuri. Slår bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
Autogol, autogol, autogol! Autogol! De Andrés Escobar, increíble!
Escobars självmål, det är ganska dråpligt på så sätt att det inte är ett jättefarligt läge som uppstår, för att den amerikanska spelaren slår ett inlägg från vänsterkanten, men det är ganska långt från mål. Men det är ganska hårt inlägget längs marken.
Increíble, para no creerlo.
Escobar har väl inte riktigt koll på vad som finns bakom honom. Det vill säga, han har knappt koll på att det knappt finns någon bakom honom alls. Så att han hade kunnat göra någonting lugnare av den där bollen. Men det går ganska fort. Han blir osäker. Han känner försvarsinstinkten att bryta den här bollen. Så han slänger sig fram och styr in bollen längs marken bara. Förbi Oscar Córdoba som har kommit ut och hamnar på helt fel ben.
Det är i den 34:e minuten som mardrömssekvensen kommer. Den som för alltid etsat sig fast hos de colombianska fotbollssupportrarna.
Autogol de Andrés Escobar! Desposicionó! Descolocó totalmente!
Det är ju skit. Han gör ju rätt. Han fick ju stoppa.
Ja, jag blir ledsen faktiskt.
I sån jävla otur.
Escobar stabs it past his own goalkeeper, Córdoba, and the American public go wild.
Han ser verkligen förtvivlad ut, och det var ju förtvivlan blandat med ursinne.
Hemma i Colombia sitter Andrés Escobars syster och tittar på matchen med sina barn.
Direkt när Andrés gör det här självmålet då, så säger en av sönerna, en av småkillarna, en liten pojke där, så tittar upp helt förskräckt och säger då att så här, mamma, de kommer att döda honom nu. Det är väl tyvärr så här i efterhand också, med hur klimatet var och hur hoten som hade framförts och hur, ja, men allvarlig och liksom våldsam hela den här perioden var för Colombia, så var det dessvärre den känslan att nu kan precis vad som helst hända.
Och att ett litet barn då säger till mamma att nu kommer Andrés att dödas på grund av det här. Det beskriver liksom hur hemsk situationen var.
I början av andra halvlek förvärras läget ytterligare för Colombia.
Bra gjort av Sorber, Ramos som pingnar till mycket. Där är Stewart! Och där är det 2-0!
Det var liksom en chock där.
För stryk av ett skitland alltså.
En skam för Colombia. Ett fruktansvärt nederlag.
USA vinner med 2-1. Colombias VM-dröm är kraschad efter 2 raka förluster. Samtidigt som förlusten är en katastrof för Colombia, så beskrivs matchen också som genombrottet för fotbollen i värdlandet.
Länge, länge har fotbollsvärlden väntat på ett genombrott för sporten i USA. I natt kom det. Den största segern genom tiderna var de amerikanska kommentatorernas eniga uppfattning.
What a day for the United States of America. They feel they are going through here. Ecstasy around the Pasadena Rose Bowl. Soccer really has arrived in the United States.
Helt plötsligt finns stora idrottsstjärnor i USA som fängslar publiken med hjälp av fötterna.
Dagen efter matchen framkommer medieuppgifter om delar av vad det colombianska laget varit med om utanför planen.
Innan matchen mellan Colombia och USA inleddes i natt utsattes den colombianske mittfältspelaren Gabriel Jaime Gomez för ett bombhot. En utpressare hotade att spränga Gomez hus i luften om han spelade. Colombias lagledare tvingades i sista stund att ersätta Gomez med en annan spelare. Matchen den vanns av USA med 2-1.
Colombia vinner över Schweiz i den avslutande gruppspelsmatchen med 2-0, men kommer sist i gruppen och är utslaget redan efter 3 matcher.
Ja, det är ju landsorg. Det är landsorg. De visste att de hade ett bra lag. Och man kan säga att ta stryk av Rumänien som har ett bra lag, det kan man leva med. Men få stryk av USA, alltså det är ingen fotbollsnation ännu. Det är på väg att bli det, men då var det absolut inte det. Slår du Argentina med 5-0 i Buenos Aires så ska du slå USA.
Självmålet blev ju en väldigt symbol också för det här colombianska misslyckandet och fiaskot.
Efter VM ska spelarna återvända hem till sina klubblag. Men för bland annat Andrés Escobar finns det anledning att avvakta med hemresan.
Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem. Om det sen var för att han var övertygad om att det inte skulle vara något problem, för att han tyckte att de här hoten var överdrivna, eller om han av andra skäl trodde att inget skulle hända honom, det är svårt att veta. Men faktum är att han valde att åka tillbaka.
Escobars självmål har ju blivit sinnebilden för det här fiaskot. Men det var inte så att när han kom hem att det var så som det var för till exempel David Beckham efter sitt röda kort VM 98 eller Tommy Salo mot Vitryssland fiaskot där, att det var en spelare som hängdes, utan det var ju en kollektivt väldigt svag prestation över tre matcher som Colombias landslag spelade. Valderrama, Spria, även de största stjärnorna, ingen av dem lyckades ju heller lämna något avtryck på planen.
Väl tillbaka i Medellin så håller Andrés Escobar en låg profil. Han visar sig inte på stan utan håller sig hemma. Men han publicerar en text i den rikstäckande dagstidningen El Tiempo. Där skriver han bland annat: "Livet slutar inte här. Vi måste gå vidare. Oavsett hur svårt det är så måste vi resa oss. Vi har bara två val. Antingen tillåter vi ilskan att paralysera oss och låter våldet fortsätta. Eller så reser vi oss och gör vårt yttersta för att hjälpa varandra. Vi kommer mötas igen snart, för livet slutar inte här."
Ja, Andrés Escobar var ju väldigt annorlunda jämfört mot de andra kanske mer hetlevrade kolombianerna på den här tiden och stora profilerna. Och att han manade väl till sans och ro helt enkelt. Han var väl nedstämd som alla andra för resultatet, men det han lyckades sätta ord på och det han lyckades visa och försökte visa i alla fall för övriga var väl just att livet tar inte slut för att man har förlorat en fotbollsmatch.
Men effekten av den här texten blev inte riktigt, tror jag, som man hade väntat sig. Självklart var det många som tog den till sig. Här i Chile så var det många som upplevde det som en slags klok text, någonting som visade liksom hans storhet. Men i Colombia var det många som istället menade att det var ett försök till en feg undanflykt från hans förräderi. På många håll så ökade det raseriet mot honom snarare än att det minskade det.
På kvällen den 1 juli, 10 dagar efter självmålet mot USA, bestämmer sig Andrés Escobar för att gå ut på restaurang. Efter midnatt hamnar han tillsammans med några vänner på nattklubben El Indio i Medellin.
Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta och sådär. Men Escobar känner ändå att han har inte gjort något fel. Han har ingenting att skämmas för. Han kände väl heller inte att det fanns någon hotbild mot honom i det här läget.
Andrés Escobar har en lugn kväll tillsammans med sina vänner. Men han blir verbalt attackerad av personer i närheten.
Självmål börjar de skrika och den typen av saker. Allmänt provocerande saker till mot Andrés Escobar. Så han gick fram efter ett tag till här bordet och bad om att de lugnade ner sig, att vara lite, visa respekt. Och så gick han och satt sig igen, det hela fortsatte. Och till sist så gick de ut för att ta bilen och åka hem.
Men den här ordväxlingen fortsätter då ut på parkeringen. Alltså att de här två männen gav sig inte riktigt. Och det är oklart exakt vad det var de bråkade om. Och sen så kommer ytterligare då en tredje man som är då skytten helt enkelt. Och skjuter Escobar med ett gängskott på bara några meters håll.
En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. 27-year-old Andrés Escobar got into his car. He was surrounded and shot 12 times and killed. Allegedly, one of the assailants yelled "Thanks for the auto goal."
De första nyhetsrapporteringarna i media pekar på ett tydligt samband mellan självmålet och mordet.
"Tack för självmålet", ropade några av dem som attackerade Escobar med slag och sparkar innan skotten föll.
Nu har alla de andra spelarna i Colombias landslag polisbevakning och polisen undersöker om det finns något samband med mordet och det dödshot som laget fick under VM från spelsyndikat som satsat stora pengar på colombianska framgångar i VM.
Ja, vi sitter här, Alf, i Radiosportens kontor i Dallas och hör Margita Boström läsa ett av de mest fruktansvärda telegram vi hört i fotbollsväg.
Ja, jag tycker det. Jag menar, fotboll är ju naturligtvis allvarligt. Man vill vinna och så, men så här drastiskt som att man skjuter ihjäl en kille som har gjort självmord i VM. Då undrar man vad man håller på med egentligen.
Det har ju spekulerats väldigt mycket om att det skulle vara väldigt relaterat till självmålet och att mördaren skulle ha skrikit mål vid varje skott och så vidare. Men det som utredningen och det som hela rättsväsendet kom fram till var att det var inte ett dåd baserat just på självmålet. Det var inte att ett stort spelsyndikat hade förlorat pengar och att Escobar skulle betala med sitt liv för att Colombia hade förlorat matchen och så, utan De här personerna som Escobar hamnade i clinch med, det var inte några högt uppsatta kartellmän som skulle så att säga konfrontera honom och ställa honom till svars för självmålet, utan det var helt enkelt, som det har framkommit, alltså mer en dispyt personer emellan som helt enkelt bara ville giddra med Escobar.
Mannen som skjuter Andrés Escobar heter Humberto Castro Munoz. Han jobbar som chaufför och livvakt åt de två bröder som bråkat med Andrés. Han döms senare till 43 års fängelse och de båda bröderna till 15 månaders fängelse för försvårande av rättslig utredning.
Det fanns de som funderade om Andrés Escobar hade någon sorts koppling till någon brottslig verksamhet. Det var ju ingenting som kunde komma fram under rättegången, där för övrigt de här bröderna ju försökte liksom skimma undan, gömma undan alla typer av bevis, och man ju inte riktigt vet under den här tiden hur pass rättvis den här rättegången faktiskt blev, eftersom att det var under en tid i Colombia då det var vanligt att man kunde muta domare.
Mordet på Escobar har lagt skuggor över det fortsatta VM-spelet. FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har reagerat med bestörtning över fotbollsmordet i Colombia.
På kvällen samma dag som mordet skett inleds åttondelsfinalerna i VM.
Alldeles strax matchstart, några sekunders tystnad innan dess.
Man hedrar minnet med en tyst minut av den mördade kolumbianske fotbollsspelaren Andrés Escobar.
Escobar ligger just nu på Lido Parad på Ivan Dubidou-stadion i Medellin inför begravningen senare idag.
Samma dag som Sverige spelar åttondelsfinal mot Saudiarabien så begravs Andrés Escobar. Bara en dag efter mordet.
In Colombia, thousands of mourners gathered to mourn the loss of the Colombian star.
Och människor strömmar ut på gatorna, runt över 100 000 personer, 120 000 personer. Bland annat då Colombias president César Gaviria vid den här tiden kommer till begravningen när Andrés Escobar ska begravas.
Mordet på den colombianske landslagsspelaren Andrés Escobar var inte överlagt. Det hävdade igår myndigheterna i Escobars hemstad Medellin. Den lokala polisen säger att man gripit en man för mordet, medan den nationella polisen säger att man gripit två misstänkta.
A reward of $62,500 being offered for the capture of the suspects. Escobar was a highly regarded player known for his clean and elegant style.
Det finns också uppgifter som säger att skytten faktiskt inte visste att det var Andrés Escobar som han sköt just när han utförde dådet. Det som är känt och det som ändå är sagt och så att säga vedertaget efter den här utredningen, det var ändå att det var rätt person som blev dömd för det här mordet på Escobar, och att han ska ha jobbat som livvakt åt olika personer inom den undre världen, men att det inte var någon av de högt uppsatta kartellmedlemmarna som låg bakom mordet.
Andrés Escobars mördare döms till 43 års fängelse, men han släpps fri redan efter 11.
Vilket upprörde väldigt många i Colombia. Och där så finns det uppgifter också om att det kan ha betalats olika typer av borgensummor och så vidare, för att normalt sett så ska du inte komma ut ur ett fängelse för 11 år om du har mördat någon.
Då ska man ju hålla i minnet att Colombia under den här tiden var ju ett land med också väldigt mycket korruption, inte minst inom rättsväsendet. Så att det är ju svårt att veta om de här rättegångarna faktiskt skedde helt rent med domare som inte hade betalts, åklagare som, ja, om allting gick rätt till helt enkelt. Jag har lite svårt att tro det med tanke på hur Colombia såg ut i början av 90-talet.
Det är väldigt speciellt ändå att båda mina två länders världsmästerskap 1994 är någonting som präglar hela den moderna historien för båda länderna.
För Oscar Lindgren Ortiz, som adopterades från Colombia till Sverige som 2,5-åring och som upplevde fotbolls-VM 1994 med en 9-årings nyfikna ögon, så har mästerskapet för alltid en väldigt central plats.
Det är Sveriges överlägset mest omskrivna mästerskap. Detsamma i Colombia, fast av helt olika skäl. Så att i Sverige så bara klang och jubel, och det är straffar och minnesvärda nätter, och det är Arne Hägerfors och det är Pontiac Silverdome och midsommar, och det är 4-0 i bronsmatchen. Och sen så i Colombia så går det här åt helt andra hållet. Så att för mig så är ju nästan den här turneringen, det är som en tatuering i själen nästan, både glädje och sorg på samma gång. För att jag var 9 år som sagt då, och jag minns väldigt få saker om vad som hände i omvärlden innan det. Men allt som händer under VM 94 och allt som jag sett där efteråt då, från straffräddningar och självmål och förlängningar, och sen även att man får lära sig ord som knark och kokain och självmål och kidnappningar, Så för mig så är det på något sätt som ett slags ground zero för hela min barndom, där mina två identiteter och min vetskap om fotbollen och livet började och sen på ett sätt har präglat mig ända sedan dess.
Idag står Andrés Escobar staty hemma i Medellin, i hans del av staden som kallas kommun nummer 13.
Andrés Escobars namn är ju ett av de absolut starkaste i den colombianska fotbollshistorien, och hans namn kommer ju aldrig bli bortglömt.
Han kallas för Immortal numero dos, alltså den odödliga nummer 2. Och hans familj grundade också en förening som heter då Proyecto Andrés Escobar, där de då vill hjälpa barn att lära sig spela fotboll för att kunna ta sig ur liksom ekonomiska svårigheter och fattigdom.
Upp till kommun nummer 13 går nu också linbana och rulltrappa som knyter ihop den kuperade stadens olika områden.
Medellin som stad förändrades väldigt mycket efter de här åren, och det blev en av de säkraste platserna i Colombia tack vare väldigt bra borgmästare. De hade kampanjer som sa att i våran stad ska inte våldet återvända. Man byggde stora bibliotek och ersatte de här liksom tidigare då favela-liknande områdena med torg och liksom liv och rörelse, så att folk skulle få en annan, ja men, en ny stad att gå i och leva i.
Knarkkartellledaren Pablo Escobars hus är rivet. Istället finns på den platsen en park till minne av hans offer. Stellan Danielsson åker numera ofta till Medellin i rollen som reseledare. Och han märker att de lokala turistguiderna inte längre vill prata om Pablo Escobar.
Man vill glömma den tiden. Man vill inte liksom bli påmind om 80-90-talet. När drogkartellerna var starka i Colombia.
Det är ett helt annat land. Det är fortfarande så att det finns en massa narkotikahandel i Colombia, och det finns våld länkat till den. Men den här liksom allomfattande makten och inflytandet över både politiken och polisen och statsbilden som Pablo Escobar hade, och det här liksom den här skräcken som präglade invånarna i städerna på 80- och 90-talen, det är ju inte alls så längre.
Från att under 90-talet ha toppat statistiken som världens farligaste land sett till antalet mord, så ligger Colombia idag inte ens på topp 15. Det finns en helt annan risk med att åka dit, enligt en reklamkampanj för några år sedan.
Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Det vill säga, Colombia, den enda risken med Colombia är att du kommer vilja stanna.
Du har hört Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar. Ett program av Martin Marlow från 2026. I appen Sveriges Radio finns fler avsnitt av Radiosporten dokumentär om fotbolls-VM. Till exempel om vad som egentligen hände med Ronaldo inför VM-finalen 1998. Sök efter Radiosporten dokumentär eller Gåtan Ronaldo.